Läns- och riksnytt, en oberoende taltidning för dig i Stockholms län.
Hej och välkommen till Läns- och riksnytts första nummer 2026. God fortsättning på det nya året. Utgivningsdag är onsdagen den 14 januari i appen och på webben. Och du som väntar på en CD får den som vanligt några dagar senare. Jag heter Aziza Dawadi och är hjärtligt välkommen till veckans innehåll. Inslag 1. Vi börjar med färdtjänsten. Hur klarar den våra svåra väderförhållanden? Ulrik Waldau på Trafikförvaltningen har tittat på statistik och ger tips på vad man ska tänka på som färdtjänstresenär när det snöat mycket. Inslag 2. Mera trafikinformation blir det. Vad händer i kollektivtrafiken under året? Vi ska få en överblick av några större arbeten som kommer att ske under året och då främst under sommaren. Det är också tunnelbanan som kommer drabbas mest. Inslag 3. Vi syntolkar Grönland. Hur ser den i dagsläget så omtalade ön ut? Inslag 4. Vi ska ge en uppdatering om hur det ser ut med framkomligheten på Götgatan mellan Skanstull och Medborgarplatsen. Sträckan från Åsögatan till Koxgatan. Allt förändras ju beroende på väderförhållanden. Inslag 5. Paralympics i italienska Milano och Cortina som invigs den 6 mars kommer att bjuda på tävlingar i 6 idrotter. Och många ser fram emot att följa Sebastian Modin i synskadeklassen som kommer ställa upp i inte mindre än 4 discipliner inom längdskidor och skidskytte. Parasportförbundets generalsekreterare Bo Sköld är i full färd med förberedelserna och berättar om vad han ser fram emot. Inslag 6. Sedan Walter Schaumann var liten har han gillat att banka på saker för att höra hur det låter. Nu är han 12 och låtskrivare. Walter tycker det är viktigt att kunna stå för sina texter och att förmedla ett budskap som andra kan känna igen sig i. Ämnen han brinner för är bland annat barns rättigheter och klimatfrågan. Inslag 7. Telegram. Om att regeringen föreslår färre tillgänglighetskrav för skyddsrum. Om nya regler som införs i januari i år. Det gäller bland annat bostadstillägg, funkisskatten, sjukersättning som nu kan ges upp till 67 års ålder. Inslag 8. Vi publicerar ett reportage om poddtips som inte kom med i förra numret innan jul. Som handlar om radioproducenten Åsa Secker som skriver nyhetsbrevet Poddguiden. Som ger lyssningstips bland annat på en närgången intervju med artisten Amanda Jensen som gör comeback efter flera år utanför rampljuset. Inslag 9. Vi har ännu inte någon ny information om hur man kan få ta del av att lyssna på Läns- och riksnytt via en digital spelare som man skulle kunna få via MTM. Vi återkommer så snart vi har några nya uppgifter om det här. Inslag 10. Annonser och meddelanden. Sist i tidningen har vi en redaktionsruta med alla våra kontaktuppgifter. Vi är jätteglada för alla tips och tankar som vi får in från er läsare. Ring in eller mejla det du vill förmedla till oss du också. Nästa nummer kommer den 28 januari. Hej så länge!
Inslag 1.
De senaste veckorna har det fallit mycket snö i länet som påverkat trafiken. Med förseningar i lokaltrafiken och bussar som inte ens kunnat komma fram på vissa platser. Men hur har det här påverkat färdtjänsten? Och är det något man ska tänka på när man planerar sitt färdtjänståkande under de här omständigheterna? Vi ringde upp Ulrik Waldau, sektionschef färdtjänst på Trafikförvaltningen, som tagit fram lite siffror.
Jag kan säga så att jag har tittat på statistik för att se hur liksom resandet och tidspassningen är. Men jag tror att man egentligen kan bara titta ut genom fönstret och konstatera att det är ju absolut påverkan på många delar utifrån både snöröjning som har varit lite bristfällig, och så finns det ganska mycket snövallar mellan trottoarer och vägar. När jag tittar på, det började snöa som sagt den 1 januari, och så tittar vi på tidspassningen som vi då mäter för att se hur det har sett ut från den 1 januari fram till och med den 7 januari. Och då kan man ju statistiskt konstatera att tidspassningen i år, den är 92%, och jämför det med förra året som var då 95%, så kan jag se att tidspassningen har ju blivit något sämre. Däremot så kan jag konstatera när vi tittar på antalet resor i år jämfört med antalet resor förra året, så hade vi 35 000 resor från 1 januari till 7 januari förra året, och i år har haft 25 000 resor. Så att det visar ju ganska tydligt att många resenärer har ju valt att inte resa eller stannat hemma, och det är nog lika med den övriga befolkningen som kanske under de här snövädren har hållit sig hemma. Men vi kan konstatera att absolut så är det ju påverkan. Det är mycket snö. Det är svårt för taxiförarna att parkera. Det är svårt för taxiförarna att liksom hämta på rätt ställen och just hjälpa resenärer över snövallar. Så det är lite mer tidskrävande.
Har ni för just den grejen med snövallar och att komma in i bilen och få hjälp, har ni förberett förarna eller gett extra instruktioner eller sådär gällande vädret och snövallar?
Nej, man kan säga så att det här är någonting som, det är ju egentligen inte någon skillnad kopplat till färdtjänstresenärer eller övriga resenärer. Taxibolagen är ju ute i trafiken och ser det här ständigt. Så det är inte så att vi har förberett förarna för någonting. Däremot så har vi fått information från leverantörerna om att det är problematiskt i vissa områden där det är just mycket snövallar. Så att de är ju medvetna och försöker lösa problemet efter bästa förmåga, och vi kan ju se utifrån tidspassning så har det i alla fall gått bra. Men jag är helt övertygad om att det finns många fall som, ja, men där har varit riktigt svårt för resenärer och förare att få det att fungera.
Kan man lita på att chauffören kan hjälpa en?
Ja, det beror ju liksom på vad man förväntar sig liksom för hjälp av föraren. Det finns ju självklart tillfällen där en förare inte kan bära över en person eller en snövall. Så att de kan ju försöka efter bästa förmåga att lösa det. Men det finns säkert vissa fall som kan bli problematiska. Och det är ju som sagt att vi har ju, det är bara att tänka sig att vi har haft 25 000 resor under den här perioden i år. Det är 25 000 enskilda kontakter som alla ser olika ut. Där säkert vissa har fungerat sämre. Jag tror att alla gör vad de kan. Och just det här man kan lita på att det fungerar. Det får man nog kanske lite fundera på själv, hur det ser ut utanför ens egen dörr. Och tänka just att är det kanske att jag måste boka någon annanstans ifrån än precis utanför min port, för att man kan inte komma däremellan. Så att det får man väl kanske även titta på och fundera på själv som resenär för att underlätta.
Ni har inte fått några indikationer på att, inte vet jag, vissa områden längre bort, Lidingö eller Ekerö eller platser som det har varit, det har inte synts i er statistik att vissa områden har varit svårare på eller så?
Jag har tittat på även statistik i olika kommuner för att se, men och det är liksom inte någonting som direkt sticker ut, men vi kan ju konstatera att vissa kommuner har man ju inte kört busstrafik under vissa perioder, och det är ju faktiskt samma vägar som taxibilar kör på, så att det är ju säkert utmanande. Nu har jag liksom inte någon information exakt vilka områden som det har varit, men vi har läst tidningar och hört att busstrafiken har varit inställd i vissa områden när det har varit som värst. Och då kan jag nog tänka mig att det har säkert påverkat även taxitrafiken.
Är det något man ska tänka på när man bokar eller agerar annorlunda? Ska man höra av sig tidigare eller sådär.
Jag tror inte att det handlar om att de har av sig tidigare. Det finns ju taxibilar. Sen så är det ju så att vi kan vi konstatera, och förhoppning i alla fall, att det värsta är över. Så att det är ju, jag tror att, och det har vi informerat om på våra hemsidor också, att det gäller att vara ute i lite bättre tid. Det kan ju vara andra situationer kopplat till väglaget som gör att det kan ske en olycka, vilket innebär att det tar längre tid också. Så att vi samsas ju nu med andra trafikanter där ute också. Så att vara ute i lite bättre tid när det ser ut på det här sättet. Det har ju varit ett ganska extremt läge som är ganska ovanligt under de här sen 1 januari i alla fall.
Om det kommer något liknande eller så, är det någonting man själv som resenär kan ha koll på, att genom att ge ni ut varningar för vissa områden, eller kan man ringa kundtjänsten för att kolla läget, eller finns det något sånt där om man märker att det snöar och man behöver verkligen komma iväg, går eller går det inte, finns det något sätt man kan höra av sig eller kolla?
Ja, alltså det, jag vågar inte svara på det riktigt, utan det är ju så att om man till exempel, det har ju varit vissa röda varningar på vissa liksom geografiska områden, och då säger man ju lite från ett trafikverket perspektiv att man inte ska ge sig ut alls. Är det så, då måste man ju fundera själv om man verkligen ska ge sig ut eller inte. Det har ju varit som sagt ovanligt mycket med den här perioden, och vi ser ju att resenärer har ju nog valt att inte resa särskilt mycket, precis som andra trafikanter som inte heller har åkt lika mycket som den. Är liksom normalt. Man får nog titta på det, följa väderrapporten och titta på det lite själv. Vi har ju liksom inte en sån vädertjänst för att konstatera att det är utmanande i område X precis just nu. Därför då får vi ju liksom hela tiden även uppdatera det en timme senare och se vad läget är. Så att vi har inte den möjligheten tyvärr, utan man får nog följa väderrättstjänsters tjänster.
Så det stora trafikläget blir även för tjänstens trafikläge, om man ska sammanfatta det på något vis.
Absolut, absolut.
Förändrar det här resegarantin eller något annat?
Nej, det förändrar inte resegarantin, utan resegarantin gäller som tidigare. Så att det är ju... Vi har även tittat på statistiken för att vi ser liksom, har resegarantiärendena ökat, men det har vi liksom inte riktigt heller konstaterat statistiskt, så att det är nog snarare att folk inte har rest riktigt. Men resegarantin gäller som den ska gälla. Är det så att inte bil kommer inom 20 minuter, så har man möjlighet att ringa resegarantin eller ta en egen bil.
Vi hörde Ulrik Waldau, sektionschef färdtjänst på Trafikförvaltningen.
Inslag 2.
Välkommen Elin Lindström från Trafikförvaltningen. Du är presskommunikatör och ska berätta lite om trafikläget. Ja, vilka ombyggnader, reparationer eller annat som kommer ske under året. En liten helhetssyn så här i början på 2026.
Ja, men exakt. Och jag kommer att sammanfatta så gott som jag kan. Sen så är ju länet så otroligt stort och det sker ju så mycket arbeten som inte är direkta SL-arbeten. Men jag ska försöka att sammanfatta så gott som jag bara kan.
Den stora ombyggnaden som är närmast där vi sitter just nu på Gotlandsgatan 46, det är det som händer på Götgatan. Ombyggnaden som sker då under marken i taket på tunneln som går mellan Skanstull och Medborgarplatsen.
Det som man gör där, det är ju att man helt enkelt ser till att ordna tätskikten, för att den sträckan var ju den absolut första tunnelsträckan som vi hade i Stockholm. Där körde det ju spårvagnar från början, och där man grävde ner helt enkelt spår under marken, så att där behöver man helt enkelt ordna. Ja, man fixar tätskikten som börjar bli lite gamla. Och det blir ju en påverkan där, men den påverkan för trafiken är ju ganska lokal egentligen, för att det påverkar ju framförallt de som går i gatumiljön, och sen är det några bussar, men i liksom ur helt länsperspektiv så är det ändå en relativt liten påverkan.
I vilken annan ände vill du börja? Varsågod.
Ja, när man tittar på de trafikpåverkande arbetena under året, så vill jag egentligen börja med att säga att det här är på totalen ett ganska lugnt år faktiskt för kollektivtrafiken. Jämför man med några år tillbaka så kunde vi ju blanda avstängningar som var att hela Roslagsbanan stod stilla hela sommaren. Söderströmsbron renoverades, det påverkar ju i princip alla som åker med tunnelbanetrafiken. Så att då hade vi ju sån här jätte jättestörningar. Vi har inte några sådana i sommar. Så att det vill jag börja med att säga, att det här är ändå ett hyfsat lugnt år. Men det finns några stycken saker, och där skulle jag säga att det är nog utbyggnaden av den nya tunnelbanan som är det som påverkar allra mest. Och det beror ju ofta på att det är det som påverkar tunnelbanetrafiken, och det är där som flest reser. Så att där har vi tre stycken lite större avstängningar i sommar. Och det är då, till att börja med, så är det 8 veckor i sommar när sträckan T-centralen Kungsträdgården kommer att vara helt avstängd. Så att då kommer man att behöva åka med ersättningstrafik. I första hand så kommer vi att hänvisa till Spårväg City, som ju kör från utanför Åhlénshuset vid T-centralens spårvagnshållplats ner till Kungsträdgården. Så att det finns annan trafik, men den påverkan blir ändå hyfsat stor. Och det beror på att man ska bygga ut tunnelbanan. Och där så får tunnelbanan då en anslutning från Kungsträdgården ner till nya Sofia station. Där man sen kommer kunna resa vidare antingen ut mot Nacka eller ner mot Hagsätra. Som ju idag är en grön linje, men som kommer att bli blå när den nya tunnelbanan öppnar. Och på motsvarande sätt så kommer vi ha 2 månader när det inte kör några tåg mellan Hökarängen och Farsta strand. Och det är också kopplat till den nya tunnelbanan.
Det är flera personer med synnedsättning som bor i Hökarängen, så det är särskilt intressant. Vill du gå in lite närmare på det?
Ja, men absolut. Det är som sagt, det kommer vara 8 veckor i sommar som tunnelbanan kommer att vara avstängd mellan Farsta strand och Hökarängen. Så att in från Hökarängen mot stan så kommer den att gå som vanligt. Där kommer vi att ha ersättningstrafik, men precis hur det upplägget ser ut är inte riktigt klart ännu, utan det är ju sånt som man planerar lite närmare in på. Däremot så vet jag att när det handlar om våra arbeten på det sättet så kommer vi att komma ut med information, och det kommer också att komma särskilt riktad information till Synskadades Riksförbund om hur trafikupplägget ser ut. Så att det kommer att komma mer information om det också. Men det är ersättningsbussar som gäller.
Ska du fortsätta i länet?
Ja, jag tar mig vidare i tunnelbanan, för jag tror egentligen att den påverkan som kanske blir störst för flest resenärer, det är inte en total avstängning, utan det är att i början av sommaren, under de 4 första veckorna ungefär, så kommer det att vara ganska kraftigt reducerad trafik och mycket glesare avgångar på den centrala delen av gröna linjen och ut västerut mot Hässelby strand. Och det beror också på den nya tunnelbanan, för att det är kopplat till att man behöver köra enkelspår på en sträcka i stan medan man bygger ut den nya linjen som kommer att gå ut mot Arenastaden. Så att även där så är det den nya tunnelbanan som ställer till lite stök. Men det kommer bli kul när den är på plats, men just nu så är den lite besvärlig.
Mellan vilka hållplatser gäller det?
Ja, det gäller egentligen från T-centralen och ut mot Hässelbygrenen. Sen så är det inte reducerad trafik. Sen så är det inte enkelspår under hela, men det kommer vara reducerad trafik i princip hela det centrala snittet och västerut.
Det är just jag som åker från Brommaplan in till Skanstull, så den sträckan kommer gå både saktare kanske och mer sällan, är det så?
Det stämmer, men det betyder nog att det kommer vara lite trängre ombord än vad det brukar vara under den tiden när man ofta kanske har vant sig vid att det finns lediga sittplatser och sådär, så kommer det nog vara lite trångt.
Och åker man då med ledarhund så kan man då tänka sig att det också är lite svårare att få plats om det är fler personer ombord. Mer information om det här som är särskilt riktad till personer med synnedsättning, kommer det?
Ja, det kommer också. Det finns med som en del av våra riktlinjer när vi jobbar med de här, ja, med kommunikationen kring hela sommarens avstängningar, att vi skickar ut riktad information till, ja, men till olika intresseorganisationer, där Synskadades Riksförbund är en av dem.
Vad är mer på lut?
Ja, det där är egentligen de 3 största. Sen så har vi några grejer som händer i pendeltågstrafiken också. Och där så skulle jag säga att den stora grejen är att den som ska åka pendeltåg under Kristi Himmelsfärdshelgen ska kolla lite extra noga innan man ska resa. Och det beror på att Trafikverket gör rätt stora banarbeten. Så att, så vitt jag förstår, så kommer pendeltågen att vara helt inställda mellan Stockholm Södra och Tumba och mellan Stockholm Södra och Farsta strand under Kristi Himmelsfärd. Så att då är det bra att titta innan. Där har vi inte heller någon färdig ersättningstrafiklösning på plats ännu, men det kommer komma mer information under våren. Och tittar man vidare då på pendeltågen så har vi en påverkan under sommaren där också. Och den handlar om Södertäljegrenen för de som bor, ja, men liksom längre söderut mot Södertälje. Där kommer det att vara påverkan från Tumba och söderut, men precis i vilken omfattning vet inte vi ännu. Och tittar man ännu mer liksom koncentrerat söderut så kommer även Gnesta pendeln att ha en del avstängningar under sommaren. Så att ska man resa där är det också bra att kolla. Och det är egentligen de stora avstängningar som vi har om man tittar på det som vi vet nu.
Det här är det stora. Är det något mindre där, väldigt lokalt som du känner till?
Nej, inte någonting som jag har så här på rak arm. Däremot så har jag en positiv nyhet som är att ju Katarinabergets nya bussterminal kommer att öppna i år. Så att det är ju en jätteförbättring för de som bor i Nacka, Värmda, som kommer slippa gå till den här tillfälliga terminalen som ligger långt ut på en ponton. Så att det känns jätteroligt och den ska öppna nu under hösten.
Finns det ett invigningsdatum?
Nej, inte något datum som är färdigt nu, utan vi kommer ju att ta över terminalen. Just nu är det fortfarande Stockholms stad som bygger. Sen så kommer vi att ta över den och börja köra trafiktester. Och när man ser hur det går, då kommer vi kunna sätta ett datum.
Men man kan förvänta sig att stiga på där kanske i september, oktober.
Jag vågar inte säga någon månad på det sättet, men nu under hösten så kommer det att gå att kliva ombord där. Och jag har själv varit där på besök, ska jag säga, och kan berätta att den är jättefin. Den är väldigt luftig. Och,
ja, man kan du beskriva lite hur det ser ut?
Ja, den är väldigt stor. Det tänker man inte på, för att man tänker sig ändå att det ska vara på något sätt en bussterminal, men när man kommer ner där så känns den stor, ja, men på samma sätt som kanske de nya Stockholm City och Stockholm Odenplan pendeltågstationerna. Det är liksom den storleken på bussterminalen. Och man slås också av att den både är så pass liksom, ja, men den är så lång och så mycket plats, och det är stora mellanplan och jättemycket konst och liksom en väldigt väldigt fri och härlig miljö. Jag blev verkligen positivt överraskad när jag kom dit.
Och den ligger då under jord?
Ja, precis, det gör den.
Helt och hållet? Finns ingenting ovan jord?
Nej, det kommer inte gå några bussar ovan jord, utan bussarna kör ner i en tunnel och ut genom en tunnel. Och jag vet att det finns en del som tycker att det där känns lite oroligt när man är nere. Och det kan jag också säga, att den är ju inte så långt under jord som man kanske får liksom uppfattningen av att den skulle vara, utan den är ju under jord på samma sätt som kanske en av tunnelbanestationerna på gröna linjen. Det är inte en sån här som man bara kan åka liksom hiss ner till eller sådär, utan den är en liten bit under jord. Men man kan se, står man vid bussarna och liksom tittar ut, så är det inte så att ljuset är liksom flera hundra meter upp, utan det, man är ändå hyfsat nära, nära markplan.
Och det finns fler hissar, rulltrappor och även trappor?
Ja, det är det.
Hur har ni jobbat med ledstråk och sånt?
Det vågar inte jag riktigt svara på. Det är ju Stockholms stad framförallt som har jobbat med själva projekteringen och bygget, så att det får nästan de svara på. Men jag är helt säker på att de har tagit del av våra riktlinjer för tillgänglighet som vi alltid har. Och där finns det ju rätt tydliga riktlinjer för hur man ska sätta upp ledstråk och hur man ska jobba med det på stationer. Så att det är jag säker på att de har arbetat med.
Elin Lindström, Trafikförvaltningen, har du någonting annat som du vill tillägga så här avslutningsvis?
Nej, utan jag tror nog att det var det här som vi har att vänta. Som sagt, vi hoppas på ett lugnt år och på en ny bussterminal.
Ett lugnt år och en ny bussterminal för 2026. Det låter rätt bra början på det här året.
Ja, vi hoppas på det.
Tack ska du ha.
Tack så mycket.
Inslag 3.
Världens största ö, Grönland, har hamnat i nyheternas centrum.
USA:s president Donald Trump trappar upp hoten mot Grönland.
I would like to make a deal, you know, the easy way, but if we don't do it the easy way, we're going to do it the hard way.
Och det är öns militärt strategiska läge och möjligtvis naturtillgångarna i form av mineraler som gör att företrädare för USA:s regering säger att de vill köpa eller till och med invadera Grönland. Men hur ser den egentligen ut, den enorma landmassa som USA:s president Trump vill åt? Innan vi går in på hur Grönland ser ut så kommer lite basfakta. Ön är ett självstyrande område inom Danmark med egen regering, men kvar i det danska riket, och de har ingen egen utrikespolitik. Premiärminister är Jens Fredrik Nielsen. De officiella språken är danska och inuitspråket grönländska.
Ullumi kiisama jo soppunga, happekkama puekka pekku täältutsikanga soppunga, irukku timikkuslinga saakinnissan piarasmingiranga.
De flesta av de 56 000 invånarna bor längs den isfria västkusten, framförallt i huvudstaden Nuuk och andra mindre kuststäder. Över 3/4 av ön är täckt av is, vilket är världens enda inlandsis utanför Antarktis. På en världskarta så framstår Grönland som en mycket stor ö högt upp i norra delen av världskartan. Nära Nordpolen, med Kanada nedanför till vänster och Island som en liten ö en bit till höger. Formen är ungefär som en bred stående rektangel som smalnar av till en spets på den sista tredjedelen söderut. Öns konturer är taggiga och oregelbundna, särskilt längs den norra och västra kusten där många fjordar och vikar gör kustlinjen hackig. Kartan visar nästan alltid Grönland helt täckt av is, vilket på kartor brukar markeras i vitt eller ljusblått. Bara en smal remsa längs kusterna, särskilt i syd och väst, har en annan färg, ofta brun eller grön, för att visa marken som inte är täckt av is. På en vanlig platt världskarta ritas Grönland ofta med så kallad Mercatorprojektion, vilket gör att områden nära Nordpolen dras ut och ser mycket större ut än vad de är. Därför kan Grönland på kartan verka nästan lika stort som Afrika, trots att Afrika i verkligheten är många gånger större. Men Grönland är för den sakens skull inte litet. Om man skulle ta ön och lägga den över Sverige och de skulle börja på samma plats i norr, så skulle Grönland täcka Sverige och nästan hela Norge och Finland, hela Östersjön, ner över Baltikum och sydspetsen, den skulle nå ända ner till Kroatien. Ja, det var alltså lite om Grönland, och ljudklippen i inslaget kom från Nordiska rådets filmpris och Sveriges Radio.
Inslag 4.
Tillgängligheten på Götgatan. Vi ska ge en uppdatering om hur det ser ut med framkomligheten på Götgatan mellan Skanstull och Medborgarplatsen, sträckan från Åsögatan till Koxgatan. Allt förändras ju beroende på väderförhållanden, men denna tisdag den 13 januari är det snö, is och slask. Det är trångt, knöligt och lätt att halka. Eftersom både cyklister och gående samsas på den här sträckan rekommenderade vi tidigare att man skulle hålla sig nära husfasaden. Men nu, på grund av snön, har just där blivit isbildning från snö som kommer från tak och stuprännor. Den sidan av Götgatan jag pratar om nu är där biograf Victoria ligger. Man kan också träffa på utstickande varningsflaggor på husfasaden där snöröjning på taket pågår. Flaggorna sitter på ungefär 1,5 meters höjd och sticker ut om knappt meter. Det finns också provisoriska stakethinder där man skottar taket. Men det är trångt och det har blivit ännu trängre för att man också har snöröjt på cykelbanan, som då gör att cyklister och gående måste samsas om en ännu mindre yta. Man kan försöka att gå i mitten, men här finns också isfläckar. Den gångpassage vi berättade om tidigare, som börjar i höjd med biograf Victoria och går fram till lite längre än i höjd med Koxgatan, är fortfarande öppen endast för gående. Man har satt upp en stor blå skylt på en av byggarbetsplatsens gallerstaket där det står: "Cykla lugnt! Här möter du både fotgängare och byggarbetare." Kanske är cyklisten ett större hinder än snön?
Inslag 5.
Om mindre än 2 månader är det dags för Paralympics i italienska Milano och Cortina. Och det är bråda dagar både för de idrottare som kämpar in i det sista för att kvalificera sig och det svenska parasportförbundet. Vi ringer upp deras generalsekreterare Bo Sköld, som dagen efter att vi pratar ska ner på en snabb visit till Italien.
Ja, det stämmer. Vi ska, som man säger, rekognosera lite inför spelen och besöksprogrammen framförallt nu. Självklart har vi varit nere och förberett i övrigt för trupp och aktiva, som sagt var. Men vi ska ta en snabb resa ner för att titta på både Cortina och Val di Fiemme, där vi kommer ha våra aktiva och tävla helt enkelt.
Du sa, vad sa du, besöks, vad var det för ord du sa?
Jag använde besöksprogram. Vi har ju både partners och både politiker och troligtvis också andra som kommer hög, lite mer VIP-besök också som vi behöver förbereda då. Så att de får uppleva och se och lära ännu mer på plats helt enkelt.
Och de aktiva då, när åker de ner?
Ja, de kommer åka ner, några som förbereder och så vidare, ledare med mera åker ner säkert i slutet av februari eller början av mars. Och de aktiva kommer ju början av mars då, eftersom spelen börjar 6 mars helt enkelt.
Och hur funkar det? Väldigt utspritt för den svenska truppen eller kommer de vara på samma plats?
Nej, 2 platser. Vi kommer ha de alpina tävlingarna och curling, rullstolscurling. Det kommer vara i Cortina. Och sen så kommer vi ha längdskidåkning och skidskytte. Det är ju ofta en kombination av samma tävlande i Val di Fem. Så det är 2 platser. Men det är en bit emellan, cirka kanske 2 timmar. Cortina och Val di Fem. Och det är lite alper däremellan, så att det kan vara en lång färdväg. Så vi behöver vara grupperade på 2 platser helt enkelt.
Och hur ser den svenska truppen ut jämfört med andra år? Är det en stor eller liten trupp? Eller andra?
Ja, senast var ju Beijing som sagt var. Och det ser nog ut som vi kommer vara nästan samma trupp, men troligtvis några fler. Vi har inte haft slututtagningarna ännu, så det är några ytterligare uttagningar vi ska göra. Men vi bedömer att vi kommer vara ungefär cirka 12 aktiva, kanske någon till. Vi får se var vi slutar.
Jag förstår att du kanske inte får älska dina barn olika mycket, så att säga, du som ordförande för alltihopa, men har Sverige med några större medaljchanser i några grenar?
Ja, det har vi. Det har vi definitivt. Vi har medaljchanser i alla grenarna helt enkelt. Så alpint har vi definitivt medaljchanser. Vi har definitivt medaljchanser när vi pratar längdskidåkning. Och vi har definitivt medaljchanser när vi pratar rullstolscurling. Så alla grenarna, egentligen varje dag från vi börjar, ja, den 7 mars och framåt har vi möjlighet till medaljer. Så det gäller definitivt att följa.
Har du någon gren där Sverige inte har representation som du tycker är rolig att titta på?
Ja, alltså det är jättetråkigt att vi inte fick med paraishockeyn. Så den tycker jag är en spännande kamp på isen. Och framförallt otroligt att se förstås. Nära och tajta matcher oftast och duktiga spelare förstås. Där har vi ju inte några deltagare. Det kan jag sakna.
Ja, vi hörde Bo Sköld, generalsekreterare för Parasport Sverige. Trots att det som sagt är kort tid kvar så släpps nya namn till truppen. Tisdagen den 13 januari så kom nyheten att ytterligare 9 namn var klara. Vilket gör att truppen just nu är 12 man stor. Men ytterligare namn kommer att kunna släppas ända fram till den 24 februari. Som det ser ut nu vid den här tidningens publicering så är längdåkaren Sebastian Modin den enda svenska deltagaren med synnedsättning. Han är ett stort medaljhopp även det här spelet. 31-åringen har ju 4 silver och 4 brons från tidigare spel och flera VM-guld. Det senaste i sprint kom så sent som förra året i Trondheim. Om man vill följa honom så ställer han upp i flera discipliner, även skidskytte. De preliminära datumen för när han kommer att delta ser ut som följande. Det börjar den 7 mars just med skidskytte. Den 10 mars är det dags för sprint. 11 är det dags för 10 km klassiskt. Den 14 är han del av det svenska stafettlaget. Och den 15 mars är det dags för 20 km i fristil. Så många chanser för Sebastian Modin att ta hem nya medaljer. Paralympics kommer, som Bo Sköld berättade, att sändas på SVT. Mellan den 6 och 15 mars. Huvudsakligen kommer det gå på SVT Play med några enstaka sändningar på SVT 1. Och SVT 2.
Inslag 6.
Nu ska vi besöka en ung och lovande artist och låtskrivare, nämligen Walter Schaumann. På våren 2021 gjorde Läns- och Riksnytt ett reportage om honom. Då var han bara 8 år gammal. Jag ville ta reda på vad som har hänt sedan dess. Först bad jag Walter berätta om sin musik.
Jag började med riktig musik, alltså när jag var ungefär 6-7 år. Då hade jag gått 1 år hos en musiklärare som vi hade fått tips om av en kompis. Som hade då en lokal, en liten källarlokal. Och det fanns liksom piano och det var lite sånt där. Så då tränade vi piano mest. Och förutom piano då så ökade vi på med musikproduktion. Och började göra låtar. Jag hade idéer från början. Och då i början så gjorde vi liksom bara mina egna texter. Det var lite tramsiga, men det kunde också vara mer seriösa texter. Från Det regnar på skolgården till kriget i Ukraina till exempel. Nu på senare år så har det blivit lite mer seriösare. Och då har vi också skickat låten till mixning.
Var hittar du inspiration till dina låtar?
Alltså, det är väl svårt att säga. Bara, egentligen så kommer jag väl på idéer och ibland så bara tänker jag på. En gång så ska jag berätta om en händelse en gång.
Ja, gärna.
För det var, det är lite lustigt, men det var en person från SPSM på min skola som vi började prata om ett läromedel och så var det lite roligt tyckte jag och skrev liksom en hel text om det. Låten heter Riva murar.
Jag vill riva alla murar som står mellan oss. Jag vill skrika, jag vill slå på något. Kan vi inte bara stoppa tramset mellan oss och få solen att skina igen. Vi var så oskiljbara.
Är det viktigt för dig med texter och budskap och så?
Ja, alltså nu känner jag det. Jag vill ju inte att de låtarna ska bli för. Alltså jag vill inte, jag får fram. Förr skrev jag en låt, alltså låtar om läxstress och stökigt i klassen. Och nu är det mera klimatet skrev jag om. Jag gjorde en låt senast som heter Jag ser på mitt sätt. Och den handlar om en, alltså mitt, så som jag uppfattar att jag ser. Och den kan ju många synskador relatera till. Det är också ett. Det är också det jag, något jag gör. Jag vill att många ska kunna relatera till det jag skriver om. Eller det jag säger.
Du har ju en synnedsättning. Hur mycket ser du?
Jag är helt blind och jag har näthinnesjukdomen Leber congenital amaurosis, LCA, sen födseln. Och jag ser ingenting. Egentligen, vi har funderat någon gång på om jag har uppfattat lite ljus, om jag uppfattar ljus och mörker. Inte så att jag ser det, men på något sätt. Egentligen, men jag skulle säga att jag ser, jag är helt blind.
Jag tänker, blir musiken ett sätt att liksom bygga broar där? Att berätta för andra hur det är att inte se och att skapa en förståelse kanske?
Jag ser på mitt sätt blev väl lite så. Som att man skulle liksom, jag vill visa SSE så som jag uppfattar hur jag ser. Men jag vet inte om mina andra låtar riktigt är så. För då sjunger jag inte någonting om att, eller jag sjunger inte någonting om att jag inte ser.
Jag saknar något, men har något annat. Det du kan se, det kan jag höra. Det som du ser, det kan jag känna. Allt det du ser, det ska jag leva. Oh, det du ser, det ska jag leva. Oh, det du ser, det ska jag leva.
Nu som jag, en låt som jag gör nu, Det var då heter den. Jag har tänkt på det länge, men barns rättigheter, en låt att skriva om det. Och sen så utvecklades det, jag kommer inte riktigt ihåg hur, men det utvecklades till en låt om ett krig. Alltså som egentligen började från tanke till ord till handling. Vi levde i en livfull värld. Vi skrattade och log. Vi litade på varandra. Till sanningen dog. Bordet dukat, maten god. Hoppet levde, tända ljus. Barnen fria, vuxna förstår. Det var då, men nu är nu. Det låg i luften, det kändes som växte. Hatet närmar sig, alla förstår. Var är förnuftet när lögnerna fäster? Ryktet sprids, ingen förstår. Precis efter att Ukraina-kriget startade, då ville jag skriva en låt om det och gjorde det. Och den släpptes på Spotify också.
Wow! Hur känns det att ha sina låtar ute på Spotify för allmän lyssning?
Oj, det har jag, nog inte, det har jag inte berättat nu. Men jag tycker att det känns jättekul och jag har 9 låtar på Spotify. Jag glömde att berätta det.
Vad kul, det måste ju vara en häftig känsla.
Ja, men det tycker jag. Det är jättehäftigt. Man når ju, de här låtarna är ju för sig på svenska. Och jag har funderat på att skriva på engelska, men det har liksom inte riktigt blivit av.
Är det lite nästa steg kan man säga?
Ja, precis. Jag håller fortfarande på att lära mig engelska.
Mm.
Men ja, det är väl nästa steg i och för sig. När jag kan flytande engelska liksom, så är väl det egentligen. Ja.
Vad är din dröm med musiken om du bara får drömma helt stort?
Alltså, det är väl... Egentligen har jag inga så här jättestora drömmar om att jag ska bli megakänd. Men, för jag, alltså, det hade i och för sig varit kul. Men jag har väl inte jättestora drömmar om det. Alltså, att nå ut till många är väl någonting som skulle vara kul. Och även, kanske, ja, jobba med piano också skulle ju vara roligt faktiskt. Jag har också något som heter absolut gehör. Man kan höra exakt vilken ton det är om man hör en ton, så man vet liksom, det gör väl andra också, men det är rätt, alltså jag tror att har man absolut gehör så vet man väl det direkt, men vissa säger att man föds med det och vissa säger att man kan träna upp det, så jag vet inte riktigt hur det där funkar.
Hur har du upplevt det? Var det som att det bara fanns där?
Jag tror det, ja.
Jag bad Walters pappa Peder berätta om hur de som föräldrar har gjort för att stötta Walter, både i musiken och i intresset för världen och samhället.
Ja, men dels tror jag Walter är väldigt intresserad själv och väldigt... han lyssnar på mycket och försöker förstå mycket. Men vad gäller musik, så det förstod vi först senare. Men han var otroligt intresserad av att banka på saker. När han var liten, 1 år, 2 år. Han ville slå på fotbollar och yogabollar och olika instrument. Vi köpte ganska mycket olika sådana här elektroniska gitarrer och pianos. Så det var först senare som vi förstod att han faktiskt var väldigt intresserad av musik. Han hittade på låtar och sjöng mycket när han var 2, 3, 4 sådär. Så det var nog början på det. Och det gjorde ju honom glad, så vi främjade ju det. Och skaffade fler leksaker och skaffade fler bollar. Det var nog lite han som talade till oss. Och vi utvecklades vidare tillsammans.
När förstod ni att han hade en synnedsättning?
Det hade väl gått kanske 4, 5, 6 månader, någonting sånt. Vi förstod att det var någonting, att vi kunde inte riktigt få kontakt. Men på barnavårdscentralen så var det lite så här, låt oss vänta och se någon månad eller två och se om det kanske är försenat. Men sen så, ja, någonstans där 4, 5, 6 månader så insåg vi att någonting var ju. Och då började sjukvården att utreda.
Vad kände ni då? Var det mycket oro i det?
Jo, men det var det. Ovissheten var väl jobbigast. Sen när vi någonstans var på det klara med vad det var, att det var lebers, så det är väl så mycket. När man väl inser vad det är så är det lättare att förhålla sig till det och ta det för vad det är, så att säga. Men visst, det var jobbigt just den här att inte veta, och sen när man visste hur ska man då förhålla sig till det, hur ska vi jobba med honom för att hålla honom nöjd och sysselsatt. När förskolan skulle börja sen när han var 14-15 månader så var det ju också ett hur det skulle fungera, och han fick ju jättebra resursstöd. Som var en fantastisk person som tog sig an Walter och började på den förskolan samtidigt som Walter. Så de blev väldigt nära och de hörs ju än idag mycket på telefon.
Vad är det viktigaste skulle du säga i att vara en stöttande förälder?
Ja, allmänt. Det var närvarande och se till att spendera mycket tid med dem och skapa möjligheter och vara med och försöka hjälpa till med intressen, så som musiken till exempel, men även andra, alltså parasport och så vi försöker vara engagerade och skapa möjligheter för dem så mycket som möjligt.
Vad skulle du vilja säga till en förälder som precis har fått ett barn med synnedsättning och kanske är orolig för hur det kommer bli?
Förståeligt att man känner oro, men det kommer bli bra. Det kommer också med fantastiska möjligheter som man inte annars kanske kunde förstå. Även om man inte kanske har synen så känns det som att Walter har skapat, hans andra sinnen har blivit starkare. Och vilken talang han har haft i musiken. Det finns säkert andra talanger man kan få trots sin synnedsättning eller kanske på grund av den. Det är klart att det kräver extra jobb och extra tid, men det är ju någonting man gör som förälder också automatiskt.
Och musiken vi har hört var Riva murar, Jag ser på mitt sätt och Det var då. Alla skrivna av Walter Schaumann. Och det vi hör i bakgrunden är Walter som spelar Beethovens Månskenssonaten. Och om du vill höra mer av Walter kan du söka på Walter Schaumann på Spotify. Jag som har gjort reportaget heter Isabelle Ulfsdotter.
Inslag 7.
Telegram. Tillgänglighet i skyddsrum. Regeringen föreslår att kraven på tillgänglighet i skyddsrum lättas. Det ska gälla även för nybyggen. Anledningen är att de nuvarande byggkraven skulle förhindra byggnad och modernisering av befintliga och nya skyddsrum. Förslaget är en del av en större satsning på det civila försvaret, där prioriteringsordningen är kapacitet och funktion framför universell utformning, och att det därför inte kan garanteras att alla befintliga eller nya skyddsrum blir fullt tillgängliga. Det är flera nya regler som införts från den 1 januari i år som gäller socialförsäkringar. Vi berättar om några. Höjd åldersgräns till 67 år gör det möjligt att få sjukersättning ytterligare ett år. Det gäller även personlig assistans, merkostnadsersättning, bostadstillägg och bilstöd. Sjukersättning och aktivitetsersättning höjs med 0,7%. Funkisskatten är borttagen, nu blir skatten lika som på lön. Personer med sjuk- och aktivitetsersättning har de senaste åren betalat en högre skatt, även kallad funkisskatt, än de som haft lön eller ålderspension. Skillnaden har främst berott på att löntagare har fått jobbskatteavdrag. Nu är skatten för sjuk- och aktivitetsersättning likställd med den på löneinkomst. Taxan för omsorgsavgiften höjs till 2660 kronor per månad. Regionen återinför också ett högkostnadsskydd för hjälpmedel. Där blir maximal avgift 2600 kronor per år. Från den 1 januari i år gavs också föräldrar till barn med funktionsnedsättning utökad möjlighet till vab-ersättning för vård av sjukt barn. Det blir lägre bostadstillägg för de som bor i småhus. Nya schablonsberäkningar från Pensionsmyndigheten ger lägre bostadstillägg för de som bor i småhus. Den schablonmässiga driftskostnaden för småhus räknas ner med 22%. Det är oklart i vilken utsträckning de som bor i bostadsrätt påverkats av ändrade schabloner. Det här gäller inte de som bor i hyresrätt.
Inslag 8.
I förra numret så sa vi i innehållsförteckningen att det skulle komma ett inslag med poddtips inför julen med experten Åsa Secker. Det blev något tekniskt fel så det inslaget kom inte med om man lyssnar på CD eller i appen, men det fanns på webben, så därför återpublicerar vi det här och nu. Hej Åsa Secker, radioproducent och poddexpert kan man säga, som har nyhetsbrevet Poddguiden där man kan läsa om nya och bra poddar. Du ska tipsa om några poddar som du tycker är bra, som du tycker att folk ska lyssna på helt enkelt.
Ja, kul.
Vad är din första? Du fick ta med dig 3 stycken. Vad är ditt första tips?
Ja, men precis. Det var inte helt lätt att välja bara 3. Men mitt första tips, det är en podd som heter Hundåren. Det är en intervjupodd som görs av Thomas Andersson Vi, som är musiker och journalist. Och den har funnits ganska länge, 5 år eller något sånt där tror jag. Men den liksom kommer och går. De släpper en säsong och sen så kan den försvinna ett tag. Så nu var det 3 år sedan de släppte nya avsnitt. Och så bam, kom det en ny säsong här nu, hösten 25. Vilket var underbart. Och då är det liksom långa, djuplodande intervjuer med musiker och artister. Helt enkelt. Och man kommer liksom långt och nära i de här intervjuerna, känns det som.
Just artister är ju med överallt och pratar. Vad är det du tycker den här podden får fram som andra poddar inte, eller andra radio och tv och sådär, inte får fram?
Ja, men exakt, exakt. Och de intervjuar ju verkligen artister som hörs och syns på andra ställen. Skillnaden är väl att så här, de tar de här intervjuerna på väldigt stort allvar. Ungefär som att man skulle intervjua en politiker eller en författare. Och sen är ju liksom hela premissen för podden att de ska grotta i det som kanske har varit lite jobbigt eller lite svårt. Alltså att göra sina hundår är ju liksom den här långa startsträckan innan man kanske slår igenom, som ju många artister har haft, inte alla, men liksom många har ju haft en lång period när den breda allmänheten inte känner till vad de håller på med, och de harvar liksom och spelar på små barer och liksom bara stöter på motgång efter motgång innan det här stora breaket. Så det är liksom, det är det som är idén bakom podden. Sen har det ju blivit väldigt mycket att man berättar historien från start till slut lite grann. Man får så himla mycket mer än vad man får när man hör de här artisterna på andra ställen. Sen tycker jag också att Thomas Andersson Vi, han är ju liksom journalist i grunden och har gjort mycket intervjuer. Han är en väldigt duktig intervjuare. Han är väldigt sådär lyhörd och följsam och stressar inte på, låter saker ta tid. Och det gör ju jättestor skillnad, liksom att man inte ska hålla på och bara såhär, nu ska vi snabbt vidare till nästa.
Och det här finns ju intervjuer med väldigt många olika artister genom åren. Har du något favoritavsnitt eller något som du har stannat kvar i dig?
Ja, men den här säsongen så, alltså det är massor av avsnitt från tidigare säsonger som har stannat kvar hos mig. Jag kommer särskilt ihåg intervjun jag gjorde med Lale. Men den här säsongen så lyckades de få en intervju med Amanda Jensen. Ni vet, hon Amanda Jensen som kom 2 i Idol för 100 år sedan. Och så hade hon liksom ett par år när hon släppte skivor och hon var ju med i Så mycket bättre och sådär. Och sen försvann hon. Och man har liksom inte sett till henne eller hört något från henne på jättelänge. Och jag
är väldigt förtjust i Amanda Jensen, har alltid varit. Så jag har så undrat, gud vad hände med henne? Jag så här, någon gång om året har jag typ googlat lite för att se om det liksom kommer upp något. Gått in på hennes Facebook, så här, har hon publicerat något? Vad håller hon på med? Och så plötsligt så dök hon upp nu då, från ingenstans. Och de gör en jättelång intervju med henne där man ju får veta precis vad det är som har hänt. Och det har ju hänt en massa saker i hennes privatliv som hon delar med sig av. Och den här intervjun är jättespeciell för att hon har ju dragit sig undan från offentligheten med flit under många år. Och är ju liksom lite ringrostig. Alltså hon säger det själv i intervjun flera gånger att så här, gud jag kommer inte ihåg hur man pratar typ. Det hon menar är väl också att hon inte kommer ihåg hur man blir intervjuad. Men liksom, och han stressar inte på henne överhuvudtaget utan liksom hon får ta den tid hon behöver. Och det blir ju en otrolig liksom, nerv i det här samtalet. Plus att man får komma henne väldigt nära. Hon delar med sig av saker som, vad jag vet, har hon inte delat med sig av tidigare. Liksom, vad gäller sitt liv och sin familj och liksom, saker som har hänt och sådär. Och så jättemycket om hennes musik såklart. Och hon sjunger också lite under den här intervjun. Och hon har en helt otrolig röst tycker jag. Så det där, och det där kändes ju liksom helt unikt. Hon hade nog inte satt sig liksom i vilken tv-soffa som helst nu när hon liksom ska försöka återinträda i det offentliga. Utan hon känner sig väl kanske lite trygg med att sätta sig med honom just för att de har det här upplägget. Att det får ta tid och det är väldigt liksom respektfullt och ambitiöst och sådär i mitt intryck. Så det avsnittet har verkligen stannat kvar hos mig.
Så hundåren helt enkelt. Det var tips nummer ett. Vad är tips nummer två då?
Ja men tips nummer två är ju, jag ska inte säga att det är på samma tema, men det handlar om hundar. Och det är en P1-dokumentär som heter Nyår på hundhotellet. Som kom, jag vet inte när den kom, om det var förra året eller förra året. Jag tror att den ska repriseras faktiskt. Det här nyåret, det är en P1-dokumentär, alltså producerad för Sveriges Radio. Och den är gjord av Kiki Möller, som är en fantastisk dokumentärmakare. Och den handlar om alla de här människorna som har hundar och tar in på ett hotell vid Arlanda på nyår. För att skona de här hundarna från raketer. För på Arlanda och där runt omkring så får man ju inte smällare. Så där kan man liksom hitta en fristad under nyår. Och den, alltså den är helt fantastisk, den här dokumentären. Den är liksom, Kiki Möller har ju, hon har gjort massor av dokumentärer för Sveriges Radio. Hon har ju liksom helt egna idéer och en helt unik blick. Liksom. När hon kliver in på det här hundhotellet så ser ju hon saker som jag säkert inte skulle ha lagt märke till. Och hon ställer frågor som känns så här, oj, var kom den där frågan ifrån? Du vet, hon stoppar några i hissen och de visar sig ha, de har inga hundar med sig, de har två katter, men de katterna är så farliga till, så de sitter i burar. Och så pratar hon lite med de här ägarna. Och så bara kom hon på att hon ska ställa frågan så här, människor eller djur? Vad den här kattägaren föredrar då? Och då säger han blixtsnabbt djur. Liksom, människor går ju absolut inte att lita på, framförallt inte i grupp. Ja, och så går hon därifrån och liksom berättar att hon själv tänker så här, vad skulle jag välja? Människor i grupp eller djur i grupp? Ja, nej men det är helt otroligt. Och hon åker där mellan de här hotellrummen och pratar med de här hundägarna. Och deras relationer till sina hundar. Ja, men den är underbar. Och liksom kul. Så att lättsam helglyssning.
Så förlåt, vad var titeln?
Nyår på hundhotellet. Just det. Och det är en P1-dokumentär som ges ut av Sveriges Radio.
Perfekt. Och sista tipset då?
Ja, men sista tipset är ju något lite mer svårsmält då kanske. För att få till en bra mix här i mina tre tips. Det är en miniserie som heter The Retrievals. Så den är på engelska. Och den är producerad av New York Times. Liksom audioavdelning. Och de släppte i somras en andra säsong av den här serien. Det kom en för något år sedan tror jag. Så det är 4 avsnitt. Och den här serien handlar om kvinnor som genomgår kejsarsnitt. Men där bedövningen inte har tagit. Vilket ju är helt brutalt såklart. Det är som en granskning men också liksom verkligen en berättelse bara om ja, hur vi ser på liksom kvinnors kroppar och kvinnors upplevelser och sådär. Och jag tycker så himla mycket om den här andra säsongen för att hon har tagit ett ganska så här, ovanligt formgrepp. Att hon berättar det här, det är ju en, liksom en poddserie i ljud, men hon berättar det som att det är en tv-serie. Det finns ju liksom hur många tv-serier som helst som är sådana sjukhusserier.
Just det.
Så att hon liksom tänker sig att den här berättelsen är som en sån här sjukhusserie. Så hon berättar den i, liksom, i scener som blir till bilder som man verkligen kan se framför sig. Och sen så är det då ett antal personer som figurerar i den här berättelsen med liksom egna upplevelser.
Och du sa att det var en serie. Hur långt är det? Hur många avsnitt och sådär?
De är under en timme varje avsnitt. Och så är det 4 stycken.
För de som inte lyssnar på poddar kan man väl säga att det är radio man kan lyssna på när som helst. Och så kan man hitta den på olika sätt. Du nämnde Spotify och beroende på vilken telefon man har. Eller via dator. Så det finns liksom olika sätt att komma åt dem helt enkelt.
Ja men exakt. Det är sån här on-demand-lyssning. Alltså precis som att du kan plocka fram en tv-serie på olika liksom, plattformar. Via olika tjänster så kan du ju hitta poddar. Ja men precis, har du en Apple-telefon så finns det ju en app som heter Podcaster. Annars så finns det Spotify. Sveriges Radio har ju en egen app där du kan plocka upp alla deras produktioner. Så att det finns liksom på olika ställen.
Tack så mycket Åsa.
Ja, det var det lilla.
Vi hörde Åsa Secker, radioproducent som har nyhetsbrevet Poddguiden, där hon då och då tipsar om nya bra poddar. Poddarna hon tipsade om nu var Hundåren, särskilt avsnittet med Amanda Jensen. P1-dokumentäravsnittet Nyår på hundhotellet av Kiki Möller. Och så till sist serien The Retrieval, säsong 2 av New York Times. I inslaget hörde vi också en snutt från Amanda Jensens låt Dry My Soul.
Inslag 9.
Ännu inte klart att lyssna på oss via Digital Daisy. I dagsläget har vi inte någon ny information om hur man kan få ta del av att lyssna på oss Länsriksnytt via en digital spelare som man skulle kunna få via MTM, Myndigheten för tillgängliga medier. Vi återkommer så snart vi har några nya uppgifter om det här. Du kan som vanligt lyssna på oss via CD, via appen, på webben. Men om det är så att du får en CD av oss och har börjat lyssna digitalt istället, då får du mycket gärna säga upp din CD. Vi som är en liten taltidning behöver både spara på ekonomin och miljön. Så här gör du. Antingen kan du ringa och prata in på vår telefonsvarare på nummer 08 644 34 30. Säg ditt namn och adress. Eller så kan du också mejla till oss på lansnytt@srfstockholmgotland.se. Och alla våra kontaktuppgifter det hittar du också i vår redaktionsruta sist i tidningen. Tack för din medverkan. Inslag 10, annonser och meddelanden. Tack för att du har lyssnat på Läns och Riksnytt denna vecka. Nytt nummer kommer den 28 januari och här kommer annonserna. AKG, yrkesintroduktion. Almåsa rekreation träningshelg. Iris hjälpmedel iDrop. SRF Botkyrka Salem lunch i Tullinge. SRF Norrort möte kollektivtrafik färdtjänst. SRF Stockholm Gotland och Ungsyn testa goalball. SRF Solna Sundbyberg träff om färdtjänst. SRF Stockholm Gotland och Föreningen Ask prova på träslöjd. SRF Stockholm Gotland öppet hus och sista annonsen från SRF Stockholm Gotland besök på Tom Tits. Nu några annonser från SRF Stockholms stad. Torsdags café. Temakväll om krisberedskap framflyttad till 6 februari. Sittjumpa. Filmkväll. Sista annonsen från SRF Stockholms stad, årsmöte. SRF söker personer till färdtjänstkampanjen och avslutningsvis syncentralen, träff för voice-over-användare.
HKG Sverige! Har du en sinnesättning? Är inskriven hos Arbetsförmedlingen och behöver kompetens och stöd i din framtida karriär? För dig finns vi här. Yrkesintroduktion med garanterad sin kompetens. Välkommen till HKG!
Är du intresserad av att veta mer? Kontakta din närmaste handläggare på Arbetsförmedlingen och fråga om insatsen yrkesintroduktion för personer med synnedsättning. Ni kan även ta kontakt med oss direkt för frågor och information på 076 340 2380.
Välkommen till HKG!
Välkommen på träningshelg till Almåsa Havshotell 20-22 februari 2026. Unna dig en helg fylld av rörelse, energi och återhämtning i vacker skärgårdsmiljö. Vi erbjuder ett inspirerande program med yoga, tabata, vattengympa, föreläsning och god mat. Allt lett av våra uppskattade instruktörer Tina och Kela. Vi kommer ha ett maxantal på 30 personer, så tveka inte utan ring och boka. Sista anmälningsdag 2 februari. Pris 1900 kronor per person i dubbelrum, 2300 kronor per person i enkelrum. Det kommer att vara en deltagaravgift på 600 kronor och det ingår då alla träningspass under hela helgen. Program. Fredag 20 februari startar vi med middag. Lördag 21 februari så har vi två grupper. En grupp har yoga, den andra gruppen har tabata. Sen är det lunch. Efter lunch så har den ena gruppen vattengympa och den andra yoga. Vi har lite påfyllning av energi på eftermiddagen eftersom ni tränar så mycket. Och 16.00 så har Kela en föreläsning om träning och näringslära. Och dagen avslutas med middag klockan 18. På söndag så har vi två grupper igen. En har tabata och en har yoga. Sen är det lunch och på eftermiddagen samma sak igen. En grupp har yoga och de andra har vattengympa. Varmt välkommen till en helg där du får möjlighet att stärka kroppen, hitta ny energi och njuta av havshotellets rogivande miljö. Varmt välkomna!
Hej, där är Christian Möller från Iris Hjälpmedel. Och den här gången har jag en liten uppdatering när det gäller våra glasögon som underlättar när man ska ta sina ögondroppar. Och de heter Eyedrop, de här, och de fanns tidigare med 3 stycken hål som man alltså fixerar den här flaskan i. Men nu finns det alltså med 4 stycken hål. Så att vad man gör då helt enkelt är att man fixerar flaskan i något av de här 4 hålen, och det är som sagt 4 olika storlekar. Man tar på sig glasögonen, håller ögat öppet, lutar huvudet bakåt och sen trycker man på flaskan och droppen hamnar rätt. Vill man veta mer om Eyedrop-glasögonen eller någon av våra andra produkter så får ni jättegärna höra av er. Och det kan man göra genom att antingen besöka vår hemsida www.irishjälpmedel.se, eller så får man gärna ringa på 08 39 94 00. Eller varför inte besöka vårt showroom och butik som vi har på Östergötagatan 83 i Stockholm. Och där har vi öppet måndag till onsdag 12.30 till 16.30 samt torsdagar mellan klockan 12.30 till 18. Välkomna till Iris Hjälpmedel!
Hej alla vänner med synnedsättning! Efter uppehållet längtar vi efter att få ses igen. Vi börjar årets medlemslunch med purjolökssoppa och bacon samt semla med kaffe eller te. Vi går igenom vårterminens program och har som vanligt en trevlig eftermiddag. Deltagarantalet är begränsat, så det är första gången som gäller. Ta gärna med en vän eller anhörig. Tid söndagen den 15 februari klockan 13.00 till och med 15.00. Plats Anna Maria Ros, väg 108 i Tullinge, grind B. Vägbeskrivning. Buss 723 går från Tullinge station klockan 12.32 mot möteslokalen Hållplats Källvägen. Det tar cirka 10 minuter. Uppge om du vill bli mött på hållplatsen. Det är bara cirka 30 meter att gå. Buss 723 går från Källvägen mot Tullinge station cirka 15.15. Kontrollera gärna busstiderna med SL så det inte har ändrats. Pris 50 kronor, kontant eller swish till 076-850-2972. Text medlemstest. Anmälan senast onsdagen den 11 februari till Urban Eriksson på mobilnummer 076-850-2972. Eller mejla en anmälan till anneli.amrv62@gmail.com. Där Anneli stavas utan E på slutet och AMRV är initialerna till Anna Maria Ros. Tala om hur många som kommer och ett telefonnummer vi kan nå dig på. Samt om du eller någon du anmäler behöver specialkost. Ledsagare, vi hjälps åt eftersom några av oss har tillräcklig synskärpa. Varmt välkomna aktivitetskommittén för SF Botkyrka Salem. Övriga aktiviteter våren 2026. Bokträffa på Tullinge bibliotek klockan 13.00 till och med den 14.00. Den 29 januari, den 19 februari och den 26 mars. Medlemsluncher med mera söndagar klockan 13 till och med 15. Anna Maria Rosväg 108 om inget annat anges. Lördag 14 mars är det årsmöte. Tid och plats meddelas senare. Lördag den 28 mars är det påskebord klockan 13 till 15.30. 19 april är det medlemslunch. 17 maj är det medlemslunch. 14 juni är det medlemslunch. Onsdag den 19 augusti träffas vi på Maden med korvgrillning. 20 september är det upptaktsmöte.
Medlemsmöte om färdtjänst och kollektivtrafik. Kristoffer Örnevik från distriktet kommer och pratar om färdtjänst och kollektivtrafik. Därefter serveras det kaffe med bröd. Tid måndag 2 februari klockan 13, cirka 14.30. Plats Täby Seniorcenter, Lyckan 4 i Täby. Anmäl dig till Eva Porserud, telefon 076-109-5376. Eller e-post evaporserud@gmail.com. Anmäl dig senast fredag den 30 januari. Tack. Inläsare Vajorel Sjödin.
Synskadades Riksförbund Stockholm-Gotland, Unga med synnedsättning Stockholm-Gotland och Hammarby IF bjuder in dig att prova på goalball. Känner du för att testa en spännande sport, träffa nya och gamla vänner och ha en riktigt kul eftermiddag? Då ska du komma till Gubbängshallen lördagen den 17 januari. Tid klockan 14.00 till 17.30. Adress Gubbängshallen, Lingvägen 131, Gubbängen. Adressen ligger ungefär 100 meter från Gubbängens tunnelbanestation. Under eftermiddagen får du möjlighet att prova på sporten under enkla och roliga former. Vi har inga krav eller förväntningar på dig som deltar. Huvudsaken är att du ska ha det riktigt roligt och få en inblick i hur goalball spelas. Eftersom den här aktiviteten är ett samarbete mellan flera olika organisationer så finns det inga ålderskrav. Känn dig fri och kom och prova på oavsett ålder. Vi kommer att bjuda på en matig smörgås och fika under tillfället, så glöm inte att meddela eventuella allergier. Ingen avgift tillkommer för den här aktiviteten. Ta gärna med dig en vattenflaska. Du kommer även att behöva ta med dig skor för inomhusbruk samt byxor eller shorts och en skön t-shirt att spela i. Vi lånar ut utrustning som till exempel armbågsskydd, knäskydd och ögonbindel. Om det är så att du tycker att det här är väldigt roligt så finns det redan en aktiv träningsgrupp för goalball, så att du är varmt välkommen att fortsätta spela. Men till att börja med så är det här ett tillfälle att bara prova på. Goalball är en lagsport som ursprungligen utvecklades just för personer med synnedsättning. Anmälan till aktiviteten gör du till Rakel Eriksson på Unga med synnedsättning, Stockholm Gotland. Sista anmälningsdag är onsdagen den 14 januari. Anmälan görs till stockholm@ungsyn.se. Glöm inte att meddela om du har någon allergi eller vill bli mött vid till exempel tunnelbana eller färdtjänst. Har du några frågor? Det går i så fall bra att höra av sig till Kristina Ljung på SRF Stockholm Gotland på telefon 08 462 4508 eller på mejladress kristina.ljung@srfstockholmgotland.se. Kristina stavas med bokstaven K och efternamnet Ljung stavas med LJ. Välkomna!
Hej alla med synnedsättning i Solna och Sundbyberg. På vår nästa medlemsträff kommer vi att få höra lite mer om färdtjänst. Både den kampanj som vårt riksförbund har för närvarande och hur det fungerar för oss i Stockholms län. Kristoffer Örnevik är ombudsman på SRF Stockholm och Gotlands län och kommer att berätta för oss om färdtjänsten. Tid lördagen den 31 januari 2026 klockan 14.00. Platsen är vår lokal på Västra vägen 9D. Som vanligt bjuder vi också på ostsmörgås och kaffe eller te. Anmälan vill vi gärna ha till margareta.hall.assarsson@telia.com senast den 29 januari. Och välkomna önskar vi i styrelsen som består av Leif Jeppsson, Margareta Hell Assarsson och Hernan Sobredo.
SRF Stockholm Gotland och föreningen Alla sinnens konst, ASK, bjuder in till Prova på att slöjda i trä. Kom till Mäster Olofsgården mitt i Gamla stan och praktisera enklare träslöjd. Exempel på vad du kan göra är en fågelholk, en liten väggfast bokhylla eller en medaljong av något slag, nyckelring, mobilhållare, stövelknäckt, toapappershållare. Verktyg vi använder är av enklare slag som såg, skruvdragare, hammare och fil. Det är roligt och sinnligt med trä. Du får lära dig lite om olika träslag, tekniker och annat som hör till. Var och en efter sitt tempo och sina förmågor. Annika Fundin som leder kursen är i botten hantverkspedagog men jobbar även på museum och i skolor. Vi ses 4 gånger, 3 timmar åt gången med möjlighet till förlängning om gruppen vill det. Varmt välkommen till Mäster Olofsgården, Svartmangatan 6 i Gamla stan. Starttid och datum, torsdagar klockan 16 till 19 med början den 19 februari. Kostnad är 800 kronor exklusive material. Åldersgräns från 16 år. Anmäl dig på telefonnummer 08 462 45 30 och lämna meddelande på telefonsvararen. Du kan också mejla din anmälan till anmalan@srfstockholmgotland.se.
Sista anmälningsdag är den 13 februari. Vid frågor kontakta Britta Eskils Janse på telefon 08 462 45 16 eller via mail britta.eskils.janse@srfstockholmgotland.se.
I januari bjuder SRF Stockholm Gotland in till öppet hus igen. Den 28 januari klockan 14-19. Vad gör vi på SRF Stockholm Gotland? Det som vi kallar för distriktet. Och vilka är vi som arbetar på kansliet och som sitter i styrelsen? Alla som är intresserade, oavsett om du är medlem eller inte, arbetar inom region och kommun eller är anhörig, är du välkommen till vårt öppna hus på Gotlandsgatan 46 den 28 januari. Du får träffa oss som sitter i regionens olika samverkansråd, anordnar medlemsträffar och gör reportage i Läns- och Riksnytt och vår synpunkt. Med tanke på vårt begränsade utrymme behöver du föranmäla dig. Du är välkommen antingen på passet som pågår mellan klockan 14 och klockan 16 eller passet mellan klockan 17 och klockan 19. Hör av dig på anmalan@srfstockholmgotland.se eller på 08 462 45 30. Om du har frågor är du välkommen att ringa till Britta Eskils Janse på 08 462 45 16. Välkommen!
SRF Stockholm Gotland bjuder in till ett besök på Tom Tits experiment i Södertälje. Hej alla familjer med barn och alla andra som är nyfikna och unga i sinnet. Lördagen den 7 februari har vi abonnerat hela Tom Tits experiment. Det här är Sveriges största vetenskapscenter med något för alla åldrar. Det kommer att finnas olika experiment, såpbubblor, rutschkanor med mera. Vi börjar med en tidig middag klockan 16.30. Det blir då hamburgerbuffé som är framdukad just för vår grupp. Och det kommer då att finnas hamburgare, sallader, dressingar, pommes frites med mera. Drycken är saft, vatten, kaffe och te. Sen är det dags att utforska utställningarna. Och då har vi ungefär 3 timmar på oss att klämma, känna, lyssna och upptäcka. På plats kommer det att finnas 2 experimentvärdar från Tom Tits experiment men även personal från SRF Stockholm Gotland. Det här är ett specialevenemang just för oss som är medlemmar i SRF. Kostnaden är då för barn och ungdomar mellan 3 och 15 år 175 kronor. För vuxna 215 kronor. De här summorna är alltså den vanliga entréavgiften men för oss så ingår det då förutom entrén även middag och möjligheten att vara på Tom Tits experiment efter ordinarie stängningstid. Det här erbjudandet är alltså ett specialupplägg just för oss som är medlemmar i SRF. Men om du vill bli medlem och också vill betala det här specialpriset så är du varmt välkommen att höra av dig för att bli medlem. Den här aktiviteten är för sällskap där någon i sällskapet har en synnedsättning. Anmälan görs till anmalan@srfstockholmgotland.se eller på telefon 08 462 45 30. Har du frågor, kontakta gärna Kristina Ljung på telefon 08 462 45 08. När du anmäler dig så behöver du ange namn och kontaktuppgifter till alla vuxna och namn och ålder på barn och ungdomarna. Meddela eventuella allergier och ange om du behöver ledsagare så ordnar vi detta. Adressen är alltså Tom Tits experiment, Storgatan 33, Södertälje. I samband med anmälan betalar du in avgiften på plusgirokonto 595-93-4. Ange 300-009 och Tom Tit. För icke-medlemmar är avgiften 700 kronor för vuxen och 300 kronor för barn. Om du blir medlem innan den 25 februari så är du förstås varmt välkommen att följa med till medlemspris. Sista anmälningsdag är söndagen den 25 januari. Hoppas att ni vill med. Välkomna!
SRF Stockholms stad. Välkommen till vårt torsdagscafé den 22 januari. Vi berättar om vilka aktiviteter som är på gång i föreningen och du får gärna bidra med egna förslag. Vi öppnar dörrarna klockan 13. Och kaféet avslutas klockan 15. Kaffe eller te med hembakat fikabröd kostar 40 kronor och du kan betala med kort eller swish. Vår adress är Gotlandsgatan 44, Gotlandssalen. Du behöver inte anmäla dig. Varmt välkommen!
Temakvällen om krisberedskap är framflyttad. Du är välkommen till SRF Stockholms stads temakväll om krisberedskap. Temakvällen är framflyttad till onsdagen den 11 februari 2026. Se information längre ner i annonsen. Det blir alltså ingen temakväll den 25 november. Nytt datum blir alltså onsdagen den 11 februari. Tid klockan 18.00 till 20.00. Plats: Gotlandssalen, Gotlandsgatan 44, Stockholm. Anmälan senast den 6 februari. Hur ska du som synskadad agera vid en kris? Och vilken hjälp kan du få? Detta är frågor som du förhoppningsvis kan få svar på vid denna temakväll. Vi går igenom en rapport som Myndigheten för delaktighet, MFD, tagit fram om krisberedskap för personer med funktionshinder. Vi ska också ta reda på vad kommunen har för beredskap att stötta synskadade i en kris. Anmäl dig alltså senast fredag 6 februari på e-post anmalan@srfstockholm.se eller via telefon 08 452 22 00. Välkommen att fördjupa dig i denna angelägna fråga. SRF Stockholms stad, delta i sittgymnastik. Varmt välkommen att delta i vår sittgympa. En bra och stärkande motionsform som passar för alla. Start 3 februari. Tid: tisdagar klockan 15 till 15.45. 15 tillfällen. Plats: Gotlandssalen, Gotlandsgatan 44. Deltagaravgift 500 kronor. Ledare: Ola Jansson. Anmäl dig så snart som möjligt till kansliet på telefon 08 452 2200 eller via e-post till anmalan@srfstockholm.se. Välkommen! SRF Stockholms stad, filmkväll i Gotlandssalen. Välkommen att komma och titta på syntolkad film i Gotlandssalen. Vi kommer att se den kritikerrosade dokumentärfilmen Den sista resan från 2024. Filmen har ett syntolkningsspår. Så här står det om filmen. I ett försök att få sin deprimerade pappa att omfamna livet igen tar filmskaparen Filip Hammar med honom på en överraskande roadtrip till Frankrike. Samma resa de gjorde varje sommar under Filips barndom. I hemlighet iscensätter Filip några av livets härligaste ögonblick och hoppas att pappa ska återfå sin livsglädje. Följ med på en känslosam resa fylld av skratt, tårar och oväntade insikter av och med den folkkära duon Filip Hammar och Fredrik Wikingsson. När? Torsdag 29 januari. Tid: insläpp från klockan 18.30. Filmen börjar 19.00 och är 1,5 timme lång. Aktiviteten är kostnadsfri, men du behöver anmäla dig senast måndag 26 januari. Det kommer att finnas läsk och godis till försäljning. Anmäl dig genom att mejla eller ringa kansliet 08 452 2200. anmalan@srfstockholm.se. Välkommen! SRF Stockholms stad, kallelse till årsmöte. SRF Stockholms stad håller sitt årsmöte torsdagen den 19 mars klockan 18.00 i Gotlandssalen, Gotlandsgatan 44, Stockholm. Från klockan 17.00 serveras kaffe eller te och smörgås. På årsmötet behandlas bland annat verksamhetsberättelse, bokslut och motioner. Vi väljer också ordförande, styrelseledamöter, valberedning och revisorer. Vill du ha möteshandlingarna måste du anmäla dig senast fredagen den 27 februari på telefon 08 452 2200 eller via e-post till anmalan@srfstockholm.se. Vill du ha fika före mötet meddelar du detta i samband med din anmälan.
Handlingarna kommer även att kunna laddas ner från föreningens hemsida www.srf.nu/stockholm. Självklart har du som medlem yttrande, förslags- och rösträtt, även om du inte anmäler dig i förväg, men du måste ha betalat medlemsavgiften. Som medlem kan du lämna in motioner till årsmötet. En motion är ett skriftligt förslag om vad föreningen ska göra. Sista dagen för att lämna in motioner är torsdagen den 5 februari. Du skickar dina motioner antingen med vanlig post till SRF Stockholms stad, Gotlandsgatan 44 116 65 Stockholm eller via e-post till kansli@srfstockholm.se. Vid årsmötet brukar vi göra ett eller flera uttalanden. Ett uttalande är en kortare skrivelse där vi tar upp en aktuell fråga som föreningen driver. Uttalandet innehåller ett eller flera krav och skickas till de som berörs, vanligen ansvariga politiker och eller tjänstemän. På årsmötet behandlas endast färdiga förslag till uttalanden. Har du förslag på något uttalande får kontakta kansliet i god tid inför mötet. Välkommen! Hälsas!
Synskadades riksförbund, SRF, bedriver just nu en större kampanj för rätt till färdtjänst och för bättre kvalitet inom färdtjänsten. Kampanjen bedrivs i hela landet fram till slutet av april. Som en del i kommunikationen i sociala medier under kampanjen delas vittnesmål där personer som antingen har problem kopplat till tillstånd eller med hur färdtjänsten fungerar i deras vardag berättar om sin situation. SRF skulle nu behöva personer att intervjua på följande teman. Väntetiderna måste kortas. Bilarna måste komma i tid. SRF söker en person som har haft problem med att ta sig till sina föreningsuppdrag i tid. Det ska vara kostnadsfritt att ta med ledsagare i bilen. SRF söker en person som inte har tillstånd att ta med sig ledsagare i bilen gratis. Taxichaufförer ska ha kunskap om vad det innebär att köra personer med synskada. SRF söker personer som upplever att de hamnat på fel adress på grund av okunskap kring synskador eller som på annat sätt blivit dåligt bemötta. Om ni har förslag på personer kan ni, efter att ha tillfrågat dem, mejla kontaktuppgifter till fardtjanstkampanj@srf.nu. Ni kan också ringa på 08 39 92 91 till Fredrik Stockhaus, intressepolitisk utredare på Synskadades Riksförbund.
Syncentralen bjuder in till en gruppträff för dig som använder iPhone eller iPad med voiceover och vill veta vad som är nytt i iOS 26. Under träffen går vi igenom nyheter i iOS och voiceover, förändringar i menyer och appar samt vad som blivit bättre eller sämre. Vi tittar också på Siri, Apple Intelligence, ChatGPT, punktskrift och punktdisplayer. Dessutom pratar vi om kända buggar och om det är värt att uppgradera till iOS 26. Träffen leds av Syncentralens IT-pedagoger och det finns gott om tid för frågor och erfarenhetsutbyte. Tid: tisdagen den 17 mars klockan 14.00 till 16.00. Avgift: samma kostnad som ett vanligt besök på Syncentralen. Anmälan: föranmälan krävs. Anmäl dig via receptionen på telefon 08 123 68 900. Varmt välkommen!
Redaktionsruta. Läns Riksnytt är en oberoende taltidning för personer med synnedsättning i Stockholms län. Tidningen ges ut av SRF Stockholm Gotland med stöd från Region Stockholm. Ansvarig utgivare och redaktionschef är Aziza Dawadi. Tidningen distribueras av Darub AB. Och för prenumerationsärenden ringer du 08 462 4503. 462 4503. Tidningen är gratis och det kostar ingenting att annonsera hos oss. Vill du ha med en annons i tidningen behöver vi ha in den senast klockan 12 på tisdagar för publicering på onsdagar samma vecka. Du kan antingen ringa in din annons på vår telefonsvarare 08 644 34 30 644 34 30 eller mejla in en ljudfil som du kan läsa in på mobilen. Då ska du mejla den till lansnytt@srfstockholmgotland.se. SRF Stockholm Gotland i ett ord. Du kan läsa Läns och Riksnytt på flera sätt. På Daisy, i appen som heter Lor Play, som finns både för iPhone och Android i Legimus-appen. I din dagstidningsspelare om du prenumererar på en dagstidning. Eller läs oss på webben www.lansochriksnytt.se. Här har vi även syntolkade bilder till alla våra inslag. Utgivningsplan hittar du på vår hemsida under Om oss. Scrolla längst ner. Du kan alltid ringa oss för information. När du har läst klart tidningen och inte behöver din Daisy-skiva så slängs den i de vanliga hushållssoporna. Men vi vill gärna uppmuntra dig att läsa tidningen digitalt. För miljöns skull, men även för att spara in lite kostnader som istället kan användas för innehållsproduktion. Men självklart ska du läsa på Daisy om du inte kan läsa digitalt. Information om taltidningar och viss supporthjälp finns hos Polarprints här i numret 020 82 69 13, alltså 82 69 13, 020 slår man först. Till sist, tack för att du läser Läns och Riksnytt.